بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Det här är den andra delen i kapitlet när vi pratar om handel i islam. Idag så kommer vi prata dels om de olika formerna av förbjuden handel i islam. Sen kommer vi att prata om det som kallas för al-iqala, vilket är att man säger upp ett kontrakt. Vi kommer prata om aqdul murabaha, dels hur det användes på profeten Salams tid och på Salafs tid och det som man använder det idag. Och sen så kommer vi prata om försäljning med avbetalning som kallas för bay' at-taqsid. När vi pratar om förbjuden handel i islam så är inte saker och ting förbjudna i islam bara för att. Utan det finns alltid en visdom bakom att någonting är förbjudet. Så om Allah azza wa jalla förbjuder någonting för oss, så gör han det för att det finns en nytta för oss i det. Och för att om vi skulle hamna i den saken så skulle det vara skadligt för oss. Islam har ett helt system för ekonomi. Och det är ett system baserat på en rad olika regler. Islam stämmer överens med till exempel kapitalismen. På det sättet att alla människor har en egen äganderätt. Så man får köpa och sälja. Det är inte staten som äger allting. Man är uppmanad att bedriva handel och att tillverka saker och att sälja saker och tjäna pengar och så vidare. Allt det här är uppmanat. På det sättet så stämmer islam överens om vissa grundprinciper som finns inom kapitalismen. Däremot så skiljer sig islam från kapitalismen på det sättet att kapitalismen många gånger är ohuman. Det vill säga att man ständigt ska tjäna mer och mer pengar. Även om det sker på andra människors lidanden. Det viktigaste är att de som har mycket pengar ska tjäna mer pengar. En annat problem med kapitalism är att det är ojämlikt. Det vill säga att vissa personer tjänar väldigt mycket pengar. Och andra personer är fattiga och får jobba i stora fabriker. Eller får jobba på stora företag. Medan topparna tjänar väldigt mycket. Och det kan man se i det kändaste kapitalistiska landet i världen, USA, att det finns en liten klick som äger extremt mycket och sen så är det väldigt många som har det väldigt svårt i det landet. För att inte prata om hur de utnyttjar folk i den så kallade tredje världen, där de låter folk jobba för väldigt dåliga löner för att just de här stora företagen ska tjäna mer. Ett annat problem med kapitalism är att man har monopol på saker och ting. Även om det handlar om till exempel mediciner. För att man ska kunna tjäna så mycket pengar som möjligt. De här läkemedelsföretagen vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Så säger man att ingen annan får ta den här varan som de har producerat. Även om det skulle bli så att det skulle bli mycket billigare och fler personer skulle kunna få tag på medicinen. Så gör läkemedelsföretagen det för att de vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Vilket kommer leda till att stort antal människor inte kommer kunna få tag på den vården eller det medicin som de behöver. Ett annat problem med kapitalismen är att man ofta skapar behov hos folk som annars inte finns. Man vill försöka sälja så mycket som möjligt, så genom att man gör mycket reklam och försöker bygga upp behov hos människor att de måste köpa en rad olika saker, olika moden som dyker upp och så vidare. Saker och ting som egentligen inte människan behöver. Men eftersom företaget vill tjäna mer pengar så pumpar man ut reklam och försöker få människor att köpa de här sakerna som de egentligen inte är i behovet av. Ett annat problem med kapitalism är att det ibland kan leda till att det startas krig till och med. För att vapenindustrin är bland de industrier som man tjänar absolut mest pengar på överhuvudtaget. Så i vissa länder så har de här vapenföretagen en väldigt stark lobby och de tjänar på att andra ska kriga för att det ska kunna säljas vapen eller för att olika länder ska rusta upp mot varandra så att de behöver köpa mer och mer vapen. Och det här skapar utan tvekan väldigt stora lidanden bland andra för att man då vill starta upp de här krigen eller starta upp vapenupprustningar för att i slutänden ska vara några som äger de här vapenindustrierna och företagen som vill tjäna mer pengar. I islamisk ekonomi så har man inte de här problemen som finns med kapitalismen, att det är emot att det ska vara ohumant på det här sättet och den här ojämlikheten, att det ska finnas välgörenhet och man ska stödja dem som är i behov, och det finns massa olika regler som reglerar för hur de som vill tjäna mer pengar kan tjäna mer pengar, att det förbjuds till exempel ränta och så vidare. Även det här med monopol, att det är förbjudet i islam, att man startar ett monopol för att höja upp priserna så att andra personer ska dra skada utav det. Även det här med att skapa onödiga behov genom onödig reklam. Eller att sälja vapen till länder för att man ska tjäna pengar på det. Alla de här sakerna är förbjudna i islam. Så, och vi kommer prata mer om andra saker som är förbjudna i islam senare. En annan sak som är väldigt speciell med islamisk ekonomi, som skiljer sig från både kapitalismen och socialismen och de olika ismerna som finns, är att islamisk ekonomi innefattar två saker. Dels lagar som människorna måste hålla sig till i landet, och att man annars kan straffas om man inte håller sig till de här lagarna. Och det är någonting som finns vare sig det är i Sverige eller andra länder i världen. Att om man går över gränserna, lagens gränser, så blir man straffad för det. Men utöver det, så i islam så finns det också att man bygger upp en tro hos människorna och individerna i samhället. Att man tror att Allah subhanahu wa ta'ala, skaparen och herren av detta universum, bevakar det man gör och ser vad man håller på med. Vilket kommer få människan att hålla sig undan från att hamna i en massa kryphål. Man vill inte, andra gånger så kan det kanske finnas kryphål i lagen där man vet att lagens långa arm inte kommer kunna nå en. Så man försöker fiffla igenom de här grejerna. Men när man vet att Allah Azza wa Jalla bevakar den, så kommer man hålla sig borta från det. Och man vet också att Allah Azza wa Jalla ser allt gott man gör. Även om man inte blir belönad utav lagen för att man gör någonting, så vet man att Allah Azza wa Jalla kommer att belöna en för det goda man gör när man hjälper personer som är i behov och så vidare. Så det här är någonting som skiljer islamisk ekonomi väldigt mycket från kapitalism och socialism och andra ekonomiska system. Det finns en rad olika saker, en rad olika former av handel som är förbjudna i islam. Och de lärda som har skrivit den här boken har nämnt 8 olika saker som är förbjudna när det kommer till handel. Den första är att man köper eller säljer efter adhan på Jumma. Alltså den här adhan när imamen ställer sig upp för att hålla khutba. I vissa moskéer världen över så har man 2 adhan. En adhan som är ett tag innan och en adhan när imamen ställer sig uppe på minbar. Och det är den här andra adhan då som man har, eller om det bara är en adhan, då är det den adhanen som menas. Då är det förbjudet att köpa och sälja någonting. Om man skulle göra det, så skulle ens handel vara felaktig. För att Allah Azza wa Jalla har sagt: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'. Och ni som tror när det ropas till bönen på fredagen, så skynda er till Allahs påminnelse och sluta upp med handel. En annan form som är förbjuden i islam är att man säljer saker och ting som man använder sig utav för att synda till Allah. Vi pratade ju förut om bland villkoren för att ens handel ens ska bli vara korrekt, att man att det ska vara någonting tillåtet man säljer. Så att säljer man någonting förbjudet, säljer man till exempel alkohol, så ens handel, den är inte ens korrekt överhuvudtaget. Men man får inte heller sälja någonting som man använder sig utav för att göra någonting haram. Till exempel, en person ska inte sälja vindruvor till ett vinföretag. Man kan inte säga att vindruvor är tillåtet. Jo, men de kommer använda vindruvorna för att göra vin utav det. Och då är det inte tillåtet. Och det finns massa olika exempel på det här. Man får inte sälja ett vapen till någon person som ska gå och döda någon annan, till exempel. Däremot har man inte ett ansvar att man ska veta exakt vad alla människor gör. Så till exempel, säljer man ett jaktvapen, man har en affär där man säljer jaktvapen. Man har inte ansvar då att man ska kolla upp att just den här personen som köper upp
det här jaktvapnet från en inte kommer gå och skjuta ihjäl en människa med det. Det är omöjligt att veta. Utan har han jaktlicens så tror man att han ska gå och jaga med det här vapnet. Eller att sälja vindruvor ute på torg eller i en affär, det är inget fel. För man kan inte hållas till ansvar för att man ska kolla upp om var och en som köper upp vindruvorna kommer använda det till att tillverka vin eller inte. Däremot om man vet, som att sälja vapen till kriminella eller sälja vin till dem som kommer använda det för att göra, till vinföretag och så vidare. Att sälja vindruvor till dem som har vinföretag, det här är inte tillåtet. Allah azza wa jalla har sagt: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Att samarbeta på det som är gott och Guds fruktan, och samarbeta inte med synder och överträdelser. En annan sak som är förbjudet i islam är det som kallas för bay' al-muslim 'ala bay'i akhi. Och det är att man säljer någonting framför sin muslimska broder. Till exempel att en person säger till någon som ska köpa upp någonting för 10 kronor, säger vi. Han går till en person som han ska köpa upp någonting för 10 kronor. Så ställer man sig framför honom och säger: "Jag säljer den till dig för 11 kronor. Man hoppar in mitt framför honom när han precis håller på att köpa den. Det här är inte tillåtet, för det kommer skapa hatiskhet. Och jag kommer ihåg att Sheikh Adam Mersin frågades om det här, för att i vissa av de här haditerna så har det nämnts att man inte ska göra det mot sin muslimska bror. Han säger det även så när det kommer till icke-muslimer. För att det är dålig akhlaq, det är dåligt beteende att göra på det här sättet. Och någonting som man inte hoppas att de ska göra mot en själv. Så det gäller inte bara muslimer, utan det gäller även icke-muslimer. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd." Och ni ska inte sälja saker framför varandra. En annan sak som är förbjudet, vilket är den fjärde saken, är att man köper någonting framför någon annans köp. Till exempel en försäljare håller på och säljer en bil till en person, säger vi, för 10 000 kronor. Och ska han precis betala 10 000 kronor så hoppar man in däremellan och säger: "Jag köper upp den till dig, jag köper upp den för 11 000 kronor. Det här är någonting som kommer skapa hatiskhet, och han kommer bli arg, han som vill köpa det för 10 000 kronor. Så hoppar han in däremellan och slänger in för 11. Det här är inte tillåtet. Däremot, att göra auktioner är tillåtet. Och det skiljer sig på det sättet att då kommer man dit för att man vet att det handlar om en auktion. Och den personen som säljer någonting, det är han som står för att höja upp priserna. Han säger: "Vem köper den här bilen för 1000 kronor?" Så räcker någon upp handen. Sen: "Vem köper den för 1200 kronor?" Så räcker någon annan upp handen, och så vidare. Så det här skiljer sig från det. Så auktioner är tillåtna, men att hoppa in framför någon annan som vill sälja någonting, det här är inte tillåtet. Det femte saker som inte är tillåtet är det som kallas för bay al-ina. Bay al-ina. Jag hittade inget namn för det på svenska, men på engelska så kallas för muhatra contracts. Muhatra contracts. Det är att man har en vara som man säljer till en person för att han ska betala den här om ett år för 50 000 kronor till exempel. Till exempel, han har en markbit, säger vi. Han säger: "Här, jag har en markbit. Du får köpa upp den och betala 50 000 kronor om ett år." Personen som tar marken säljer tillbaka den direkt för 40 000 kronor för att kunna få pengarna i handen. Men han måste ju betala av det här under ett års tid för 50 000 kronor. Vad är det egentligen som har hänt? Man har egentligen tagit ett lån på 50 000 kronor. Man har fått 40 000 på plats. Och man ska betala 50 000 kronor under ett års tid. Det vill säga att man har en ränta på det här. Man har tagit ett lån på ett indirekt sätt. Man använder sig bara av den här markplätten. Man vill inte köpa den överhuvudtaget. Utan man använder den, man köper och säljer den på plats. men man ska betala tillbaka mycket senare. Så man får 40 000 kronor i handen och ska betala tillbaka 50 000 kronor senare. Så egentligen är det här en maskerad form av lån som egentligen handlar, det är en maskerad handel som egentligen handlar om ett lån med ränta. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har förbjudit det här då han sa i en hadith: "Idha tabaya'tum bil'ayna wa akhadtum adnab al-baqar wa taraktum al-jihad, sallallahu alaikum dhullan la yarfa'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Att när ni börjar köpa och sälja med ina, när ni håller på det här sättet och ni tar tag i kossornas svansar, sen ni springer efter dunja och ni lämnar att man gör jihad, då kommer Allah subhanahu wa ta'ala att skicka ett straff till er som han inte kommer ta ifrån er tills det att ni går tillbaka till era religion. Och hadithen är berättad av Ahmed och Abu Dawud och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. En annan sak som är förbjudet att göra är att man säljer någonting innan man själv har fått tag på det. Till exempel att jag köper upp någonting, vi säger på internet. Jag köper upp en telefon från internet. Innan telefonen har kommit hem till mig så säljer jag den vidare till någon annan. Det här är inte tillåtet. Utan man måste få tag på den saken man ska sälja innan man kan sälja den vidare. Så till exempel, jag får inte köpa upp någonting från Amazon. Jag säger att jag köper upp en mobil från Amazon till exempel, så kommer det ta en vecka. Jag betalar 3000 kronor till Amazon. Så går jag till någon annan borta i Sverige. Den här mobilen finns inte tag, kan man inte få tag på i Sverige. Så går jag till någon annan och hämtar upp 4000 kronor. Jag tar 4000 kronor från honom och säger: så fort jag får mobilen så får du den. Varför inte det här tillåtet? Därför att det kan vara så att mobilen inte kommer fram. Eller det uppstår några andra problem. Eller när den väl kommer fram så ser man att den är trasig eller liknande. Så det kommer att leda till problem de sinsemellan. För han har ju betalt pengar för den. Så ser den ut på ett annat sätt än det han hade trott och så vidare. Så istället ska man vänta tills mobilen har kommit fram. Man ser allting är bra. Den fungerar och så vidare. Så går man till en person och säljer den vidare därefter. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu." Att den som köper upp mat ska inte sälja den vidare för ens han har tagit den varan. Och hadith visar Bukhari och Muslim. Och en annan hadith av Zaid ibn Thabit, så sa han: "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam naha an tuba'a sila hatta tubta'a hatta yahuzu tujjar ila rihalihim." Yahuzu hatta tujjar ila rihalihim. Att profeten sallallahu alaihi wa sallam har förbjudit att man säljer vidare varor när man har köpt upp dem tills det att handelsmännen har fått tag på själva varan. Så det är inte tillåtet att göra på det här sättet. Den sjunde saken som är förbjudet, det är att man säljer vidare frukter eller grönsaker eller liknande innan det att man har sett att de är bra. Till exempel att jag har 100 äppelträd. Jag har 100 äppelträd och de håller precis på att mogna. De är bara sådana små äpplen som ni vet som finns på äppelträden i början. Så går jag till en person och säger: jag säljer alla de här äpplena som finns på träden till dig när de kommer ner för 100 000 kronor från mina 100 träd. Då får de för 100 000 kronor. Det här är inte tillåtet, för det skulle ju kunna vara så att just det här året så kommer inte skörden bli bra, utan de stannar och blir bara sådär små i år. Det blir jättekallt, det blir inget regn, något annat problem. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Ara'aita in mana Allahu thamara bima ya'khudhu ahadukum mala akhi." Ser ni om Allah azza wa jalla inte skulle låta grödorna komma upp det här året, hur ska han då kunna ta pengar från sin broder? Hadithen finns i Bukhari och Muslim. Den åttonde saken som är förbjudet är det som kallas för najsh. Najsh. Och det är att en person kommer fram och låtsas att han vill köpa upp en vara trots att han inte vill det framför andra. Till exempel på en auktion. Säg på en auktion så säljs en bil ut. Så har han kommit överens till exempel med han som auktionerar ut saker att höja upp priserna. Han vet att det finns 5-6 stycken personer som jättegärna vill köpa den här bilen. Så kommer han överens med sin kompis som håller på att auktionera ut. Han säger, vem vill ha den för 5 000? Så ropar han ut i publiken och säger, jag tar den för 7 000. Så måste de höja och så vidare. Det här är inte tillåtet. För det är någonting som man höjer upp priserna på ett väldigt fult sätt. Och det kommer leda till hatiskhet muslimerna sinsemellan eller människor sinsemellan. Och det skadar andra människor. Då kommer det en hadith som finns i Bukhari och Muslim som är autentisk då. Där Ibn Umar sa att profeten sallallahu alaihi wasallam har förbjudit för det som kallas för en najish. Det här var då 8 saker som har kommit i sunnan att det är förbjudet. Eller kommit i Koranen och sunnan att det är förbjudet att göra. Att man köper eller säljer efter adhan på fredagen. Att man säljer saker och ting som folk kommer använda för att göra någonting för haram. Att man säljer någonting framför sin broder. Eller att man köper någonting framför sin broder. Det här är Bay al-Aina, Muhatra Contracts. Och att sälja någonting innan man får tag på det. Och att sälja frukter eller grönsaker innan det visas att de är färdiga. Och det här som kallas för najish. Att man låtsas att man vill köpa någonting utan att man egentligen gör det för att höja upp priserna. En annan fråga som de lärda tar upp i det här kapitlet är det som kallas för al-iqala fil bay'. Och det är att man säger upp handelskontraktet. Och det här är någonting som ska göras med bådas vilja. Att båda är nöjda med det. Och det kan hända till exempel att den ena parten inte är nöjd med varan som han ville köpa upp. Eller han ångrar sig eller någonting liknande. Vi pratade om förut när man har rätt att säga upp kontraktet. Då man måste ta tillbaka. Till exempel när man säljer någonting i samma sittning. Man betalar pengarna och när man är kvar i själva sittningen så säger man nej, jag vill ha tillbaka pengarna. Jag vill inte ha den här varan och går. Då måste den personen som säljer någonting ge tillbaka. Men det här är att man inte på något sätt har rätt att kunna välja egentligen. Men man känner, det går en vecka eller någonting sånt. Man har inte sagt, man har inte satt ett villkor på att man ska kunna få tänka efter. Eller det har inte varit något problem med den. Men efter en vecka när man har köpt en bil från en person så känner man, jag vill inte ha den här bilen. Jag är inte alls nöjd med den. Jag tycker den är jobbig att köra eller någonting liknande. Då kan man komma tillbaka till den personen som man har köpt den ifrån. Och säga att jag vill inte ha den här bilen. Kan jag få lämna tillbaka den så jag får tillbaka pengarna. Är det okej? Då är det inte obligatoriskt för honom att säga självklart att få tillbaka pengarna. Men man är uppmanad att göra det. Om man kommer med en bra förklaring varför han inte kan göra det. Så är man uppmanad att man ska göra det. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt. Men aqala muslimen bay'atahu aqala allahu atharatahu yawm al-qiyamah. Att den som säger upp en handel till en muslim, det vill säga att man ger honom rätten att få tillbaka den, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ta bort hans synder på domedagen. Och det här tyder återigen på hur islam förenar mellan att man ska kunna tjäna pengar men samtidigt att man ska ha ett gott beteende och att man ska göra det här för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Det här var lite kortfattat om det som kallas för uppsägning utav kontrakt. Det finns en annan sak som de lärde har tagit upp här. Det är det som kallas för aqd al-murabaha. Aqd al-murabaha förr i tiden, det är någonting som är ganska simpelt. Det är att man köper upp en vara till exempel och så säljer man den vidare till någon annan person och berättar hur mycket man tjänar på själva handeln. Man berättar det ursprungliga värdet. Jag köpte upp en klocka för 100 kronor. Så säger jag till honom, den här klockan har jag köpt för 100 kronor, jag säljer den till dig för 110 kronor. Så du vet hur mycket jag tjänar. Det kan vara bra ibland att man kan vara ett bra sätt att sälja någonting. Att man säger det, att jag inte alls tjänat mycket pengar på den här grejen, utan du får jättebilligt. Och så vidare. Men i vår tid så används det på någonting, på ett annat sätt. Och det är det som banker brukar göra. På islamiska banker alltså. Det är till exempel att en person vill köpa ett hus. Han vill köpa ett hus för 1 miljon kronor. En villa. Så kollar han hur mycket pengar han har. Han har bara 500 000 kronor. Så han kan inte köpa upp den här villan. Då går han till en islamisk bank och säger, kolla, den här villan är jag jättesugen på att köpa. Istället för att de ger honom ett räntelån som man gör i räntebanker, så säger banken, okej, inget problem. Vi köper upp det här huset för 1 miljon kronor. Och vi säljer det till dig på avbetalning för 1,1 miljoner kronor. Så han vet om hur mycket det är. Det vill säga att du har en avbetalning som du måste betala under 10 års tid. Så här och så här mycket i månaden. Där vi ska få 1,1 miljoner kronor. Som man har sagt ursprungspriset. Och man berättar hur mycket man tjänar på det. Det här är någonting som i grunden är tillåtet. Någon kanske frågar. Men det här är ju samma sak som ränta. Det är det inte. Det skiljer sig från ränta. Dels för att när det kommer till räntor, så är räntan inte fast, utan räntan går upp och räntan går ner. Och i räntelån, om man inte betalar tillbaka, så får man betala mer ränta. Så räntan kan stiga under tiden man har tagit ett bostadslån till exempel. Boräntan kan höjas under den tiden. Och utöver det så har inte banken någon obligation om själva huset. Utan banken är bara någons, en part som tjänar pengar. Du köper upp huset från en annan person eller från ett annat företag. Banken, det enda banken gör är att komma in med pengar och tjäna pengar. I det andra fallet så är det banken som köper upp själva huset. Och det är banken som äger huset och säljer av det till dig på avbetalningen. Så banken tar en mycket större risk. Och banken tar på sig att köpa det här huset. Och som sagt, det är ingen ränta som går upp och ner. Utan de har kommit överens tidigare om hur mycket han ska köpa upp det här huset för på avbetalning. Och det finns mycket mer man kan säga. Det här är väldigt, väldigt kortfattat som jag försöker förklara det. Man kan prata om det här i flera lektioner. Exakt hur det ska gå till och så vidare. Men bara så man får ett hum ungefär om hur islamiska banker tjänar pengar. Och ett av de sätten är då genom Aqd al-Murabaha. En annan sak som är tillåtet i islam är det som kallas, som är kopplat till det här då med islamiska banker. Till viss del. Och det är al-bay' bit-taqsid. Det är försäljning med avbetalning. Det vill säga att man säljer av någonting. När man säljer någonting i vanliga fall, när man går till en affär, så frågar man hur mycket kostar den här 20 kilo ris eller 15 kilo ris. Så det kostar 100 kronor. Då betalar du 100 kronor på plats. Det här är vanlig handel. Avbetalning, det är oftast när det är någonting större. Till exempel man ska köpa upp en bil. Så säger företaget till en att du får antingen köpa upp bilen nu på plats. Du slänger in 70 000 kronor på plats. Eller så får du göra det genom avbetalning. Då får du betala 80 000 kronor. För att banken gör dem en tjänst genom att de tar emot pengarna stegvis. Grunden till det här är att det är tillåtet i islam. Då kom det att profeten sallallahu alaihi wasallam köpte upp mat från en jude bin Nasi'a. Och det är att man betalar av det stegvis med avbetalning. Och det har också kommit uttalanden från Salaf, från Sahaba som Ibn Abbas och andra, där de säger att man kan, det är ingen problem att du säger att du får köpa upp den nu på plats för en dirham och på avbetalning för 2 dirham. Och de allra flesta lärda är överens om att det är tillåtet. Det finns vissa enstaka lärda som säger att det här inte är tillåtet. Men de allra flesta lärda säger att det är tillåtet. Men det måste ske med villkor. För att det är grunden att det är tillåtet är att båda drar nytta av det. Bilföretaget kan tjäna extra mycket pengar på att sälja av det på det på plats. Men de får inte pengarna på plats utan det kommer komma stegvis till dem. Så de förlorar lite men de tjänar samtidigt. Och den personen som köper upp det, han förlorar lite eftersom det blir dyrare. Men tjänar på det för att han kanske inte skulle kunna köpa den annars. Väldigt svårt att samla ihop såna här stora summor till bilar och så vidare. Problemet med köp på avbetalning, särskilt när det sker i Sverige eller icke-muslimska länder, är att det ibland i deras villkor kan vara problematiska villkor. Så till exempel om man ska köpa upp en bil från en broder, han säger okej, du får köpa upp min bil för 20 000 kronor, du betalar 2 000 kronor i månaden under 10 månader. Om man bara kommer överens på det här sättet är det inga problem. Men vissa av de villkoren som vissa företag kan sätta kan vara problematiska. Och det är det jag kommer att prata om nu. Den första saken är att varan måste, den person som säljer det måste äga den här varan när han säljer den vidare. Så det får inte vara så att man säljer vidare någonting som man inte har kontroll över. Så man börjar det här avbetalningslånet utan att man egentligen har tag på den grejen. Till exempel att en person som är bilförsäljare börjar sälja vidare saker på bilförsäljning utan att han får tag på själva bilen i sig. Utan han väntar på att den ska komma in från ett annat land. Då är det inte tillåtet. Han måste vänta tills bilen har kommit fram till honom och han kan lämna över den till den personen som köper upp den på avbetalning. Det andra är, och det här är det problemet som uppstår i många av de här kontrakten, är det inte tillåtet att man tvingar den som köper upp, vare sig det innan kontraktet, när man skriver kontraktet eller därefter, att betala extra summor om han blir försenad. Så att man säger till exempel okej, det kostar 80 000 kronor på avbetalning, men om du blir försenad, du blir försenad en månad till exempel att betala så här många dagar, då blir det 81 000 kronor. Blir du försenad i 2 månader, då blir det 82 000 kronor och så vidare. Det här villkoret är inte tillåtet och det är en form utav ränta. Tredje villkoret är att det är förbjudet för den personen som köper att avsiktligt försena att betala tillbaka. Så att till exempel man i slutet av varje månad ska man betala av det här. Om man har pengarna, då är det förbjudet och haram att inte betala tillbaka det. Och då har företaget rätt att kontakta polisen eller kronofogden eller vem det är. Att se till att han ska få tillbaka sina pengar. Men de får inte sätta i själva kontraktet att det kommer bli extra summor då, försenad, för att man blir försenad. Men de har rätt att kontakta polisen eller liknande som skickar kronofogden som hämtar in pengarna från honom och så vidare. Det här är tillåtet. Men det är inte tillåtet. Man sätter det som en villkor i kontrakt att de ska tjäna extra mycket pengar. Utan de får bara ta så pass mycket pengar som de har kommit överens om. Det är inte tillåtet heller för försäljaren att hålla kvar varan efter det att man har sålt den. Så om man säger till exempel att jag säljer den här till dig på avbetalning, så är det inte tillåtet att man håller kvar den här saken, så du får inte dra nytta utav varan i sig. Däremot är det tillåtet att man tar en pant, och det här är det vi kommer att prata om i senare lektioner. Så att hålla på med det här försäljning med avbetalning, måste då ha de här 4 villkoren. Att man får inte sälja någonting som man inte har kontroll utöver. Och man får inte tvinga att man ska betala extra pengar om man blir försenad. Och det är förbjudet för den som köper att avsiktligt betala för sent och inte lämna in pengarna i tid. Och det är inte tillåtet att man har kvar varan som man har sålt efter det att försäljningen har skett. Och det var allt för dagens lektion. Och idag så har vi pratat om olika former av förbjuden handel. Och vi pratade om 8 olika förbjudna handlar. Sen pratade vi om uppsägning utav kontrakt. Och därefter pratade vi om det som kallas för abd al-murabaha. Sen så pratade vi om försäljning med avbetalning. Och det var allt för den här gången. Och vi avrundar nu för nu. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.